Den undervisning som jag har haft de här dagarna så har det fått vara lite som en röd tråd i detta. Att vi ibland undrar, varför hjälper inte Gud? Och då kan det vara så här. Det är inte alltid svaret på frågan, men ibland är det så här. Att människan är på väg, på flykt bort ifrån det liv Gud har skapat människan till. Och egentligen så önskar hon att Gud ska hjälpa henne att fly lite bättre än vad det är hon klarar av på egen hand. Att få lite snits på flykten så att säga, istället för att Gud väntar tills dess att människan inte flyr ifrån sitt liv utan är villig att låta sig föras in i sitt liv. Och därför så finns det ibland ett moment av omvändelse. Där människan kanske plötsligt vill röra sig i en annan riktning. Det enklaste exemplet, det är kanske detta att man har varit mycket skadad och förnedrad och föraktad kanske. Och så har man mycket ångest och man har mycket problem. Och Gud väntar. Hur länge väntar han? Jo, tills dess att vi vill förlåta. De som skadade oss förnedrade oss. Han säger inte att vi kan göra det själva, för kunde vi det behövde vi ingen frälsning. Men han väntar tills dess vi vill. Den dag vi då säger, Herre, jag vill förlåta. Hjälp mig så det blir gjort. Ja, då finns där ett stycke omvändelse. Och själavård går så ofta ut på att hitta det moment av, vad ska vi säga, ändrad riktning, ändrad rörelseriktning. Som liksom kan bringa in människan i samma färdriktning som Gud. Vi är skapade till att leva i kärlek och av kärlek. Men Jesus visar oss klart och tydligt med sitt eget liv att i samma ögonblick som vi låter oss föras in i det livet, i samma ögonblick delar vi ju hans livsöde. Vi löper risken att göra det i vart fall. Och därför så finns det så att säga i väldigt mycket inre helande ett sorts beslut att det är det livet jag vill leva. Med alla de risker, med alla de svårigheter. Vi kan tala om att omvända sig till sårbarhet. Att omvända sig till sårbarhet. Det betyder ju inte att vi har varit osårbara innan vi omvände oss. Förvisso är vi inte det. Men vi måste omvända oss från önskan att på något sätt hålla oss osårbara. Vi tar ett annat exempel. Lite närliggande det förra. En människa som också har varit mycket, mycket förnedrad och kanske upplevt många besvikelser. Då är det ju lätt att man lägger sig till med en tuff attityd. Kom inte hit och stick upp för att jag slår först. Jag har gått 8 karatekurser och är världsmästare i Aikido, så stick inte ut hakan här för du får en smäll direkt. Ja visst, det låter väl bra. Nu är det ingen som kan klippa till mig för jag klipper först. Jo visst. Men du vet, det där skalet som man då omger sig med, det filtrerar ju effektivt bort all kärlek. Det går aldrig att hitta in med någon kärlek genom alla de där, all den där beredskapen att slå först. Men elakheterna brukar alltid hitta in ändå. Om man bara står så pass långt så man inte, han inte når fram med knytnäven. Man kan ju ringa till vederbörande och häva ur sig något. Då duger ju inga aikido-kurser i världen. Så elakheterna brukar alltid hitta in. Men alla de där skalen och alla de där olika flyktmekanismerna. För skalet är ju också en flykt som vi lägger oss till med för att skydda oss för ondska. De har den finurliga effekten, de filtrerar bort all kärlek och släpper in det mesta av ondskan ändå. Det är underbart att be till Gud med tuffa människor, det tycker jag om. Och be att de föreslår dem att överlåta sin tuffhet till Herren. Det är ibland inte så lätt. Ibland kan det vara så orden stockar sig i halsen när man ska säga Gud, ta tuffheten ifrån mig. Men det är väldigt välsignat att få se en riktig tuffing gråta ut. Därför att han har släppt sitt skal. Han har omvänt sig från önskan efter osårbarhet till att istället vilja leva under kärlekens villkor i en ond värld. Därför det är det enda som håller i längden. Det andra kan förefalla så bra. Men när man har suttit instängd i sitt pansar tillräckligt länge och är så utsvulten som man skriker, då har man kommit till den punkt där man kan vilja och kanske också till sist nästan om nödtvång våga säga till Gud, ta tuffheten ifrån mig. På samma sätt är det ibland med människor som istället alltså flyr bort ifrån all kontakt. Då brukar man fly till sin inre värld. Vi lever ju i en yttre värld och i en inre värld. Och i den inre världen, vet du, där finns ju inga fasta föremål. Som i den yttre världen. Det här bordet är en fast, solid grej. Den står där den står tills någon flyttar på den. Men i den inre världen är det väldigt lätt att möblera om. Det är bara liksom att tänka något annat. Tjong, så står det inga möbler alls. Utan det är man befinner sig i en underbar grönskande skog. Och i nästa ögonblick så snäpper man till. Och man befinner sig på en söderhavsö. Istället palmer och lunder och ukulele. Och underbara vågor rullar in mot stranden. Och du kan precis tänka vad som helst. Det går att möblera om på ett ögonblick. Men att fly till den inre världen, det är lurigt värre. Just därför att det finns inga fasta grejer. Man ser ganska snart på människor som börjar att fly bort ifrån en hård värld till inre dagdrömmar. Och om de då också liksom börjar att skärma av kontakten med omvärlden, så upptäcker man efter ett tag att allting flyter i en sån människas inre. Just därför att det finns inga sådana här solida grejer som det här bordet. Ingenting står på sina invanda platser. Allt går att möblera om på ett ögonblick. Och det dröjer inte så hemskt länge för en sån människa lever i ett totalt virvar. Ett inre virvar. Och långt om länge, när man har levt i det inre virvaret och den inre förvirringen, så kommer den dag när man säger, gode Gud, hjälp mig att våga gå ut i den värld som finns omkring mig. Och då är det verkligen att våga. Precis som att släppa tuffheten, det är verkligen att våga. Gode Gud, hjälp mig att våga leva under kärlekens villkor. Nu vill jag vända om, hjälp mig bara att våga det. Och vi behöver så mycket mod, så mycket livsmod för att våga leva det liv vi är skapade till. Kärlekslivet. Ibland så målar vi upp kärlekslivet i väldigt idylliska ordalag. Men egentligen så handlar det om ett ständigt vågande. Ständigt måste det tillföras livsmod för att du ska våga leva det liv du är skapad. Nu ska vi läsa i Johannes 4 kapitel om den samariska kvinnan. Alla som i likhet med mig har fått det här med själavård både på hjärtat och hjärnan, de återvänder gärna till Johannes 4. Det är ju ett sånt härligt samtal som Jesus har med den här kvinnan. Och det är liksom så underbart att få ett sånt fantastiskt exempel på hur Jesus många gånger botar. Inte bara genom kraft utan också genom vishet. Och många gånger tycker jag att jag har sett människor som har fått förbön under handpåläggning där mycket kraft har varit utgjuten. Och de brukar komma ibland så där en 3 veckor efteråt och säga, ja, jag känner mig bra i en vecka, men nu är det likadant igen. Ja visst, det behövdes också vishet för att svänga runt personen så han går åt samma håll som Herren. Kraften kan inte alltid ersätta visheten, och förvisso inte heller visheten kraften. I Herren finns båda delar. Poängen i den här berättelsen nu innan vi läser den, ni kan den väl alla, är ju detta att kvinnan kommer mitt på dagen i hetaste solgasset och hämtar vatten. Då ingen människa annars skulle gå och hämta vatten, utan man går när det är på morgonen eller på kvällen när det är svalt. Men hon kommer när ingen annan går för att slippa träffa folk. Och här ser vi nu en människa som är på något sätt ensam. Och låt oss försöka förstå åtminstone delar av problemets natur. När Jesus förstod att fariserna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt i Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig behöver bli törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Ja, denna kvinna kommer alltså nu mitt på dagen. Och jag tror inte att man bara läser mellan raderna när man säger att hon gör det nu för att slippa träffa folk. Utan under samtalets gång kommer det ju fram varför. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Ja, det där, så där levde man inte på den tiden utan att ådra sig allmänt förakt. Om vi nu skulle använda ett modernt ord för att beteckna kvinnans situation. Vi provar ordet som en nyckel i ett lås, får vi se om låset öppnar sig. Och så säger vi så här om kvinnan, hon är utstött. Hon är utstött. Om Jesus hade sett på henne som en utstött människa, vad skulle han ha gjort då? Jo, han skulle gått in i samhället. Och så skulle han ha liksom samlat ihop alla människorna. På torget eller i Folkets hus eller i synagogan eller vad det nu kunde vara. Och så skulle han sagt till dem allihopa att det är ju förfärligt av er att ni stöter ut denna stackars kvinna. Titta här så jobbigt hon har det. Ni måste försöka vara lite snällare och lite vänligare och ställa upp och vara lite trevligare. Titta så utstött hon är, det är ju synd om henne. Så där gör ju ofta vi. Så gör inte Jesus. Han gör något helt annat. Han pratar med kvinnan och när han är färdig med henne, sen är hon inte citat utstött, slut på citatet längre. Sen ställer hon vattenkrukan på marken och sen går hon rakt in i stan. Snacka om omvändelse. För att de som hon förut flydde för som pesten, de söker hon nu upp. Ja, men hade de inte tyckt en massa saker om henne? Hade det inte skvallrats över kaffekopparna? Jo, det hade det gjort. Det hade pratats mycket om henne i Sykar, den saken är helt klar. Men när problemet ska lösas, då duger inte ordet utstött särskilt långt, trots allt. För problemet, det stora problemet, sitter ändå inte i omvärlden utan i henne själv. Hon är på flykt. Hennes gemenskap med omgivningen är bruten. Det är helt klart. Och vi kan kalla henne för en ensam människa. Det är kanske också helt klart. Men var sitter den stora ensamheten? Sitter den i människornas bortstötande av henne eller sitter det på något sätt inom henne själv? Den sitter inom henne själv. Och det kan vi se i praktiska situationer gång på gång. Det hjälper inte med att ta en människa som lever i Tomelilla och har svårt att umgås med folk. Och placera om henne till Karesuando och inte tala om för någon hur de var mot henne i Tomelilla. Det blir precis samma visa i Karesuando med. Varför det? Jo, därför att detta något som Jesus åtgärdar i hennes inre har hon med sig till Karesuando. Så det hjälper inte att göra som vi så ofta gör. Försöka att moralisera i omgivningen. Det kan hjälpa en bit, men det löser inte problemet. Utan istället för att säga att det här är en kvinna som är utstött, så måste vi också anlägga perspektivet. Detta är en människa på flykt. Att säga att det är hela sanningen är naturligtvis att förfalska verkligheten. Människorna har pratat illa om henne. Men i flyktperspektivet finns mycket mer av gåtans lösning än det finns i utstötthetsperspektivet. Och det ser vi också, bara hon kommer in i stan och liksom är löst ifrån det som hon bär på. Ja, då säger folk att jaså, har du träffat Messias? Ja, men då hänger vi med. Vi ska gå ut och titta på honom. Kom igen grabbar, nu är siestan slut, upp och hoppa, nu ska vi gå ut och se Messias stå vid brunnen här ute. De rycker inte på axlarna och säger att ja, du är ju inte klok, det har vi alltid vetat. Och vi frågar väl inte efter vad du säger, och har du träffat någon konstig kar till nu? Du har ju sex förut, nu får det väl räcka. Den är vi inte alls intresserade av. Du kan gå bada. Men det säger de inte, utan de kommer med henne. Därför att nu är hon löst i sitt inre. Och hon är inte längre på flykt ifrån människorna. Utan hon har ett ärende till dem och det känner de. Det är inte bara så att de har stött bort henne. Hon har ju också stött bort dem. När hon är på flykt. Och då försöker vi, då prövar vi det här perspektivet alltså att när vi är på flykt så är vi egentligen på väg bort ifrån det liv vi är skapade till. Kärlekslivet, som inte betyder att man är dörrmatta överallt, vi talar om det igår kväll. Vi kommer i konflikter och ska lära oss att sköta konflikter, men en annan sak. Att ändå leva av kärlek och i kärlek. Istället för att försöka lösa problemet med att kontrollera situationer, äga människor och varandra. Vi kan ana lite grann att det är precis det livet som den här kvinnan har spårat in i. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Väldigt ofta när vi är på flykt bort ifrån det fria kärlekslivet, och nu talar jag inte om fria förbindelser, utan det är ju det hon har flytt in i. Utan kärlekens villkor är ju det att jag kan aldrig pressa någon människa till att älska mig. För det jag kan så att säga locka eller tvinga eller köpa mig till ifrån en annan människa, det kan ju aldrig bli kärlek. Kärleken måste få vara en frivillig gåva. Alltså måste jag bara vänta. Var öppen och mottaglig och lyssnande och verkligen fånga in den kärlek som kommer mig till mötes, ta emot den, men jag kan aldrig liksom åstadkomma mer ifrån min omgivning än vad som spontant kommer. Kan aldrig göra. Och så får jag vara villig att ge vidare. Och det där är ju en smärta, redan det. Att vara så beroende av hur mycket andra människor vill ge mig. Att inte liksom kunna ha den situationen i min hand och kontrollera. För det vi önskar, det är ju ändå att liksom kunna ha en person med någon sorts liten knapp som bara jag själv vet. Och så kan jag trycka på den där knappen så kommer det kärlek. Och det är bara jag som hittar knappen, det är bara jag som vet hur man gör. Men rätt vad det är så tycker jag att ja, nu regnar det idag, det skulle vara skönt med lite kärlek, så trycker jag på knappen. Och ibland så tycker man det är så vackert väder idag så att nu skulle det vara härligt med en liten extra puss och kram, då trycker man på knappen. Alltså, det är ju så vi vill ha det egentligen. Men det vi då får blir inte kärlek och tillfredsställer aldrig våra djupaste behov. Utan det handlar ju då om att äga någon sorts husdjur snarare än att låta sig frivilligt älskas av en annan människa. Jag brukar säga det är skillnad på den kärlek man får från en hund och från en katt.
Ja, så är det här i världen.
Vi vill ju gärna ha kattkärlek, så att säga. Men vi skulle gärna vilja dressera omgivningen till att ge oss kattens kärlek. Det är fint med en hund också. Men på något sätt, den är det självständigt valda i kärleken. Det är ju det som upprättar oss. Det är det som gör oss väl. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Många människor som, vad ska vi säga, tappar förtroendet för människor i sin omgivning. Så att de inte vågar låta sig älskas på det här frivilliga sättet. De vill istället äga någon. Och det blir nästan alltid så man vill äga en människa. Och den människan låter sig ägas till en tid. Och rätt vad det är så orkar inte han eller hon längre utan försvinner. Och då blir man som eremitkräftan utan skal. Det går ett tag och så hittar man någon annan. Och hur binder man denna andra människa till sig? Jo, genom att det är synd om mig. Genom sin ensamhet. Och det fungerar bra till en början och väldigt dåligt på längre sikt. Av många skäl. Bland annat därför att om, så att säga, min ensamhet, att detta, att det var synd om mig, om så att säga det är det instrument med vars hjälp jag vinner den andres närvaro, då måste jag ju fortsätta vara ensam. Annars går han ju. Om jag plötsligt av hans kärlek skulle låta mig förlösas ut ur mitt tillstånd av ensamhet och ut ur, så att säga, min, om jag får säga det så, lidandes atmosfär, ut ur mitt vädjande sinnelag, ja, då löper jag ju risken att han går. Så att det blir alltså så att jag genom min ensamhet kanske drar någon till mig. Och jag försöker att avvinna honom kärlek. Men jag har inte råd att låta den kärleken förlösa mig till frigörelse. Därför att då kan han ju gå. Så det som gjorde att jag vann gemenskap blir i samma ögonblick det som gör att jag icke kommer loss ur min ensamhet. Förstår ni mig? Här fordras det ett stycke omvändelse. Och det är ett stycke ganska ångestfylld omvändelse. Det handlar om att våga plötsligt att ge kanske den eller de människor som man har i sin omgivning. Att våga ge dem friheten att kunna gå sin väg för att de ska få friheten att älska mig på riktigt. På något sätt är det detta stycke omvändelse som Jesus hjälper kvinnan med. Och han gör det på något sätt genom att i all barmhärtighet och all vänlighet och all kärlek lugnt och stilla tala om för henne att han vet allt om henne. Och han behöver inte... Han låter sig, så att säga, inte fångas in. Och ändå så bara står han där och älskar henne. För det är ofta svårigheten när det gäller att hjälpa en människa som kanske genom svåra livsöden är på flykt bort ifrån kärlekens villkor. Att ge kärlek och ändå inte, så att säga, låta sig fångas in. Därför att i det ögonblick man låter sig fångas in av den ensamma människan, så fastnar den ensamma människan i sitt eget fängelse. Då blir det ju ändå så att han ställs inför detta att jag måste fortsätta att vara ensam, för annars så går nu den här personen sin väg. Men här är det ju inte Jesus som går sin väg, utan det är hon som gör det. Därför att hon på något sätt har upplevt ändå en frivilligt given kärlek. Många gånger när vi är på flykt bort ifrån kärlekens villkor och ändå vill, så att säga, söka mänsklig gemenskap, kanske på det sätt som denna kvinna försöker, genom att nästan hålla fram vår ensamhet och säga, se så utstött jag är, tyck synd om mig och var med mig. så är det detta att självömkan, självmedlidandet är någonting väldigt farligt. Och den är så ofta grunden i våra olika flyktvägar. Återigen är det så att man ser alla de här tingen klarast i missbrukarens liv. Men missbrukaren är inte på något sätt enastående, utan det här gäller oss alla. Men alkoholisten visar upp allt det här i förenklad form många gånger, där det är så lätt att se. Du vet, alkoholisten som tittar ut genom fönstret och säger: usch, ett sånt väder idag, måste jag ha en sup. Och nästa dag så strålar solen och fjärilarna fladdrar och han tittar ut: åh, vackert väder, jag måste ha en sup. Ja, ena dagen så regnar det: åh, vad synd det är om mig och jag måste ha något att trösta mig med. Och andra dagen så skiner solen och usch, ja, nu skiner solen och här går man och känner sig lusig och eländig och jämmerlig och ful och dum, jag måste ha en sup. Ja, det spelar nästan ingen roll vilka omständigheter man hamnar i, det finns alltid ett skäl att ta en sup. Ibland så möter man missbrukaren som liksom håller på att supa sönder sin familj. Och så undrar man: men är han alldeles okänslig för hur familjen har det? Ja, både ja och nej. Vet han inte om det? Svar jo, det gör han. Är han likgiltig? Svar nej. Det är han inte. Det är en smärta för honom att det är som det är för hustru och barn. Men varför fortsätter han då? Jo, han tycker att det är ännu mer synd om honom än om hustrun och barn. Han tillåter ändå så mycket självömkan i sitt liv. Och ut ur det springer ändå fram till sist att ja, men då har jag ju i alla fall rätt att trösta mig. Då är det ju inte underligt om jag dricker, jag har det ju i alla fall värst. Och då blir självömkan för det första någonting som så att säga legitimerar, som ger människan rätt att fly. Och för det andra blir det så ofta det instrument med vars hjälp man under alla sina flyktförsök ändå vill försöka binda människor till sig som om man levde under kärlekens villkor. Det här är kanske svåra grejer tidigt på dagen så här, men ni ser alla så väldigt tankfulla ut. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag måste bara kolla. Det är ingen idé att stå och prata om ni inte hänger med. Att nu våga vända om ur det här. Det kanske ofta handlar om att våga se på vilket sätt självömkan formar ens liv. Det är en väldigt grundläggande sak det här med självmedlidandet. För det första därför att självmedlidandet alltid bryter vår gudskontakt. Jag tror det är alldeles undantagslöst. Vi har alla läst berättelsen om Marta och Maria när Jesus kommer hem till dem. Och Maria sitter vid Jesu fötter och Marta står ute i köket. Och alla Martor brukar säga att ja, det behövs allt någon som står ute i köket med. Det skulle bli så lagom mat serverat om ingen stod i köket. Och det är aldrig sant. Vi tackar för kökspersonalen, halleluja. Men också kökspersonalen behöver få sitta vid Jesu fötter ibland. Man får turas om med det där. Nå, det intressanta med Marta när hon står i köket, det är ju att hon börjar tycka synd om sig själv efter en stund. Och har man väl börjat, vet du, det växer väldigt snabbt. Det går som en lavin, rätt vad det är så kokar det över. Och då rusar hon in i rummet där Jesus sitter. Och så säger hon inte till Maria: du kan väl komma ut och hjälpa mig. Så blir jag färdig lite fortare och så kan vi sitta bägge två i Jesu fötter. Nej, hon rusar in och så säger hon till Jesus: frågar du inte efter att Maria sitter här och jag står där ute? Det är det färsiga med självömkanen bryter vår gudskontakt. Det är alltid Jesus vi ger oss på efter ett tag när självömkan tar makten i oss. Och då avstängs vi från honom som är kärleken själv. Och utifrån självömkan börjar vi istället att både försvara våra flyktvägar och samtidigt kanske binda människor till oss. Och de som då binds vid oss, de binds med hjälp av dåligt samvete, för det är så synd om mig. Och istället för att människor av frivilligt val ger mig den kärlek de till äventyrs kan ha för mig, så avvinner jag dem kärlek med hjälp av dåligt samvete, den där hemliga knappen att trycka på. Och efter ett tag så orkar inte människor i omgivningen längre liksom hålla på och ge mig kärlek mot dåligt samvete i utbyte. Utan rätt för det flyr den ena personen efter den andra. Min flykt leder då till deras flykt. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Nu står Jesus där. Han låter sig inte bindas med dåligt samvete. Hennes dåliga samvete smittar inte hans, utan hans rena samvete smittar hennes, och det tycker jag är så underbart. Och plötsligt så går det upp för henne, jag behöver inte tycka synd om mig själv. Det finns ett annat sätt att leva. Och plötsligt så är hon bara fri. Det är väldigt svårt att göra formelspråk av det här. Vi vill gärna ha handgreppskunskap. Först drar man i den spaken, sen drar man i den spaken, sen trycker man på den knappen, sen vrider man nyckeln och trycker på gasen, så rullar det. Så där vill vi alltid ha. Det går inte att göra med det här. Men att vi liksom får se detta, att i hennes liv handlar det ändå om en omorientering, eller om du så vill, en omvändelse. Ifrån någonting som är flykt och som gör att människorna tvingas fly. Det är någonting i hennes liv som gör att hon kan på ett sunt sätt söka upp människorna, och människorna flockas till henne. Och det är Jesu kärlek när den bryter igenom. När han bara står där och inte på något sätt låter sig bindas, utan bara kan älska henne frivilligt mitt in i hennes förnedring. Då sker det märkliga. Och att hitta till den punkten i olika människors liv, det är ett detektivarbete. Det upprepar sig aldrig från gång till gång. Det är alltid olika. Det är alltid lika ljuvligt när det sker. Man plötsligt ser, nu händer det. Nu öppnas denna människa till att våga ta emot det äkta. Till att våga börja med Guds hjälp röra sig in i kärlekens livsvillkor. Det som han ändå är skapad. Det har varit väldigt mycket debatt om homosexualitet. Och Bibeln talar om att det är synd. Ja. Men då lägger vi alltså genast en väldigt moralisk värdering i det här. Att usch, det är synd, säger vi. Eller andra kanske tror att vi säger det. Men synd betyder alltså att missa målet. Att missa det som är poängen. Nu kan man tycka det att ja, det är ju en lite konstig sexuell vana det där, och det är ju ett lite egendomligt beteende, men okej, de kan väl få leva på sitt vis. Ja, det är inte det handlar om. Utan ju mer man tränger in i själva problemet, desto mer ser man det här är inte ett sexuellt problem. Utan det är ett relationsproblem. Det är människor som är på flykt. Flykt, hur då? Ja, låt mig försöka beskriva något hur det kan gå till att man hamnar i denna situation. Vi tänker oss en gosse som växer upp i en familj där där pappan kanske är både brutal och väldigt förkastande mot sin son. Och sonen upplever sig hela tiden bortstött. Utstött, där har vi det. Ja, man upplever sig förkastad. Avvisad från fadern. När den gossen blir vuxen kan det hända. Behöver inte hända, men kan hända. Att han hela tiden är på jakt efter en fader att knyta sitt liv till. Och det kan ta sig sexuella uttryck, kanske gentemot en något äldre mans person. Och när då personen i fråga, som det brukar heta, upptäcker att jag är homosexuell, så säger man att ja, detta är min natur, jag är född så här. Nej, det är man säkert inte. Man är inte född sådan. Gud har inte skapat oss att vara sådana. Och utvecklingsläran, om det nu skulle vara den som var sann, den kan heller inte ha gjort oss homosexuella. Därför att om vi börjar bli homosexuella så dör ju arten ut. Så födda sådana är vi med säkerhet inte. Utan så här har det blivit därför att det finns en längtan efter manlig ömhet som nu tar sig sexuella uttryck. Och man är på flykt bort ifrån den oerhörda förnedring som det innebär att pappa inte ville ha mig. Och den situationen måste man göra upp med. Därför man kan inte gå och gifta sig med en annan kar och liksom tro att det ska lösa problemet, för det gör det inte. Det är därför de homosexuella säger att de är gay, vilket betyder munter och glad, och det låter som de hade extra roligt, men det är inte så. Utan de lever ett oerhört komplicerat liv i sina samkönade relationer. Vare sig det gäller manlig eller kvinnlig homosexualitet. Därför att man är på flykt ifrån en massa ouppklarat stoff som man kanske helst inte varken vågar eller vill se i sitt liv. Utan hela den homosexuella relationen blir till sist någonting som får vikariera, som får ersätta någonting som var fel ifrån början och osunt ifrån början och som man sedan dess har varit på flykt ifrån. Och eftersom man är på flykt har man svårt att leva under den verkliga kärlekens villkor. Och därför lever man ett komplicerat och olyckligt liv. Vid sidan av det Gud har skapat det. Att då komma till en sån människa och säga det är synd, det är egentligen ett evangelium i detta. Det är att säga, ja visst, det finns en diagnos för det här, men det finns också medicin. Det finns läkedom. Med Guds hjälp kan vi börja att titta efter vad ligger nu bakom detta ditt liv, så att du kan få komma in i det liv du är skapad för, vilket du säkert kommer uppleva som något mycket bättre. Men istället gör vi så här, att vi så att säga går in i stan och så säger vi det att åh, det är inget fel att vara homosexuell. Åh, det är ingen skam att vara homosexuell. Och nu så kan vi göra riksföreningar för sexuellt likaberättigande, och vi ska på allt sätt göra stödorganisationer och hjälporganisationer, öppna bastuklubbar och vad det är. Och vi ska nu verkligen på allt sätt dela ut alla sorters hjälpmedel så att inte de här människorna blir smittade. Ja, men då är vi ju delar. Då delar vi ju deras flyktsituation egentligen. Då har vi ju aldrig kommit åt problemets kärna, nämligen att de är på flykt bort ifrån det liv de är konstruerade för. Vi kan hjälpa dem att fly på ett lite komfortablare sätt så att säga, men vi kan ju inte göra något mer. Vi löser ju inte problemet. Det är ju ungefär som metadonbehandling av heroinister. Ja visst, man hjälper dem att fly på ett billigare sätt. De slipper att hålla på och stjäla ihop pengar för att betala knarklangare och springa på stan och göra en massa tokigheter. De får sitt metadon gratis på närmsta klinik under reglerade förhållanden. Vi hjälper dem att fly på ett komfortabelt sätt, men vi löser ju inte problemet. Och här är så att säga synsättet med flykt och omvändelse. Herden som går för att samla upp de bortsprungna fåren. Det är en så bra bild. Det är en så fin bild. Den säger så mycket om om den förvandling som den kristna tron innebär. Och också så mycket om detta att man kan få se att det finns tidpunkter i en människas liv då det är moget för den förvandling som Herren vill göra. Ibland när vi står inför människor som har det svårt så säger vi: gode Gud, varför hjälper du inte denna människa som har det så svårt? Och ibland säger människan det själv om inte vi gör det. Ja, Gud han har då inte hjälpt mig särskilt mycket, det måste jag då verkligen säga. Det är nog frågan om han finns. Och vi trillar också dit själva ibland, inte sant? Ja. Men att istället få ställa den frågan, finns det någon annan livsinriktning som så att säga går åt samma håll som Herrens? Finns det någon sorts kompassjustering som behöver ske här för att liksom Guds hjälp ska kunna flöda in? Finns det någonting som luktar flykt i det här och som gör att Gud går åt ett håll och människan åt ett annat och sen undrar människan: Gud, vart tog du vägen? Att få spana efter det där. Hjälpa människor att se det här. Hjälpa människor att ta emot den kraft som behövs för att liksom vandra åt samma håll som Herren. Med honom och i hans kraft. Det är själavård. Det är svårt ibland. Men det är intressant. Och det är ljuvligt att få se vad mycket Herren gör i de här situationerna. Att vi behöver i den komplicerade tid där vi lever. Med alla de enorma möjligheter till flyktvägar som modern civilisation erbjuder, så behöver vi som kristna få fördjupa vår förståelse här för att verkligen kunna förlösa människor in i Guds rikets fulla glädje så långt man nu kan uppleva det på denna sidan grav. Och det är väl vishetens nådegåva, någonting som jag tror att vi skulle ropa mycket mer efter än vi gör. Till att förstå hur vi ska hjälpa människorna att komma i samklang med den Herre som har skapat dem. Nu ska vi be tillsammans. Herre, du har skapat oss för kärlekens livsvillkor. Och det dop som vi har genomgått, det är ju egentligen just detta att vi låtit oss invigas. Vi har överlämnat oss till ett liv under kärlekens livsvillkor. Så som de ser ut på denna sidan graven och i syndens och svekets värld. Givetvis kan vi inte göra det i vår kraft. Varken omvändelsen eller själva vandringen klarar vi själva. Vi behöver din hjälp med allt. Men i det dop vi har genomgått finns den kraften, Herre. Och den finns därför att du är trofast. Den finns i dig själv. Vi är inlämnade i din kropp. Nu vill vi be till dig, Gud, att vi ska få rening idag ifrån allt vad självömkan heter. Därför att den är så mycket drivkraften i alla våra flyktvägar och alla våra flyktrörelser. Men den försvarar vi så mycket som vi egentligen vet är fel. Och den bryter vår kontakt med dig. Den gör det så svårt för oss att ta emot ens en gnutta av din kärlek. Och kanske vi måste med din hjälp omvända oss idag ifrån just självmedlidandet. Vi har gjort det förr och kommer att få göra det många gånger till, men vi vill göra det idag också, Herre. Med din hjälp. Det är inte farligt att se den. Din nåd är ju mycket större än vår självömkan. Så kom därför med din nåd och med din sanning. Låt oss se vad vi behöver bli lösta från och lyfta av oss det, Herre.
Och så vill vi be dig att det som vi kanske i vårt inre kallat för utstötthet, och som visst kan vara grundat i att andra människor har behandlat oss illa, förkastat oss och svikit oss. Men det lever kvar i oss idag därför att det har fått grundlägga ett flyktmönster i våra liv. Nu ber vi att du löser oss inte från utstöttheten utan från flyktmönstret. Det som vi valde själva efter. Förkastelseupplevelserna och upplevelserna av förnedring och svek. Vi skulle med din hjälp vilja kunna ge våra närmaste friheten att få älska oss när de själva vill. Och det är svårt det här. Det väcker mycket ångest. Hjälp oss med den fruktan, Gud. Att kunna ge våra närmaste friheten att få älska oss när de själva vill. Ge oss friheten att kunna ge kärlek till våra närmaste utan att föra bok över hur mycket vi får tillbaka. Hjälp oss att ta bort tummen ifrån alla knappar. När det är hemliga knappar som vi vet ger utdelning på kort sikt. Men tröttar ut våra närmaste på lång sikt. Vi ber för att du ska lösa oss ifrån allt annat som hindrar kärleken att nå in i oss. Jag har nämnt självömkan för det, Herre, men tuffheten och hårdheten och känslokylan och likgiltigheten och självupptagenheten, det finns mycket som filtrerar bort kärleken och släpper ändå in ondskan. Sånt som vi tror försvarar oss, men som istället bara svälter ut oss. Med din ande ber vi att du liksom genomlyser oss. Lyfter bort det som inte fyller någon funktion i våra liv. Hjälper oss istället att gå ut i frihet. Genom Jesu Kristi blod. Självömkan vik bort i Jesu namn. Kärlekskrav vik bort i Jesu namn. Ge oss ett rent samvete, Fader. Genom Jesu Kristi blod. Och ge oss den frimodigheten och det levande vattnet i vårt inre som du gav till den här kvinnan i Sykar. Herre, vi lovar dig. Amen.